bästa lyssnare. Välkomna till ett Lundströms bokradio med svällande biceps som magstödet på plats. Efter att ha läst 980 sidor. Ett träningsredskap till bok som Virginia Woolf på sin tid kallade en av de få engelska romanerna skrivna för vuxna. Boken som tar oss tillbaka till 1830-talet. In i de mörka vrårna av lantligt småstadsliv i lilla Middlemarch. För så heter samhället som fått ge namn åt denna klassiker i ny svensk översättning av Hans Jakob Nilsson. Välkomna till bokcirkeln, till en enda explosiv, intensiv träff om George Eliots klassiker Middlemarch. Med mig, Marie Lundström. Författaren Christopher Carlsson, välkommen.
Tackar.
Du skrev till mig att jag kommer med boken i skottkärra. Är det en bok man bör planera sin färd med?
Ja, lite grann. Jag har faktiskt gjort det hit idag. För jag fick välja mellan att ha dator med mig eller Middlemarch med mig. För att båda är inte behagligt att bära i ryggsäcken. Så att, absolut.
Jag är glad för att du valde boken då.
Ja, men jag kände samma plikten ändå.
Författaren Lina Wolf, välkommen.
Tack.
Du har fått hjälp av tåget från Lund till Stockholm med att transportera textmassan. I vilken kroppsställning har du läst Middlemarch?
Ja, alltså, jag märkte att det var lite farligt att läsa den liggande. Eftersom man så ofta fick ett så här hårt slag i pannan. Det är också en bok som man ibland, inte för att den är tråkig, men ibland somnar man. Det går inte att komma ifrån. Och då trillar den här boken ganska hårt ner på pannan. Men jag kom på att man kunde sitta i soffan tillbakalutad, som en racerbilsförare. Och så kunde man dra upp knäna. Och sen kunde man sätta boken på knäna. Så blir det som ett Middlemarch-stativ.
Mm. Jag jobbade med magstödet just. Alltså, höll som en spänd sträng i magen för att hålla upp boken. Hur gjorde du?
Jag läste den nog lite grann som Lina. Alltså, lite tillbakalutad med benstöd. Sen hade jag också, jag hittade en otroligt skön fåtölj med så här fotpall. Så då kunde jag ha den vilande på mina lår och bara hålla upp den lite grann. Så.
Ja, men att läsa nästan 1000 sidor, det blir som att ingå i ett förhållande med boken nästan. Så att innan vi går in på handlingen och vem författaren är, hur vill ni beskriva förhållandet med romanen Middlemarch? Finns termer som förälskad, bedragen med i vokabuläret när du tänker på din läsning?
Den har lite av, det är egentligen ganska passande, för den handlar ju om äktenskap. Och det här är ju, eller den handlar inte bara om äktenskap, men delvis handlar den ju ganska mycket om äktenskap. Och det blir ju också som att ingå ett äktenskap att påbörja den här läsningen. Det är en bok som också är väldigt svår att Det går inte att maska, utan man behöver läsa hela boken. Så den är väl som, egentligen är det väl, den, alltså läsningen kanske kan jämföras med ett fungerande äktenskap. Även om den kanske inte gestaltar så många fungerande äktenskap, så är det faktiskt att man gör vad man ska och man maskar inte helt enkelt.
Det är ganska krävande.
Det är ganska krävande, ja.
Vad säger du?
Nej, men jag tror att, för att för min del var det nog så att, alltså helt rent krast, första hälften av den här romanen hade jag jättesvårt. Det var så här tröskande. Liksom, det var en kärlek som i så fall växte. Andra hälften av romanen i stort sett rasade jag igenom. För då hände någonting i min läsning. Där tog förälskelsen då fart, eller vad man ska säga. Men just för att den är så otroligt omfattande, så blir den ju också, jag tycker äktenskapsliknelsen är ganska intressant. För att liksom, du behöver verkligen ta dig an hela romanen. Precis som att man behöver ta sig an en hel person. Du får älska den för det den är. trots det du inte uppskattar med den eller som du har svårt för, så får du ändå säga, men det här är det, det är det här som gör hela människan.
Alltså, författaren till Middlemarch heter George Eliot, eller heter inte alls George Eliot, eftersom det är en pseudonym för Mary Ann Evans, född 1819 i en engelsk småstad. Hon skaffade sig utbildning efter pappans död, bosatte hon sig 1850 i London. Hon blev självförsörjande i det viktorianska England. Rätt tufft. Hon levde med en filosof och kritiker som redan hade fru och barn. Men de två, de levde ihop och uppmuntrade varandras skrivande. Rent socialt hade de någon sorts, de hade en sorts litterärt sällskap eller litterära liksom träffar hemma hos sig själva, men det kunde ju vara lite udda i sociala kretsar att hänga ihop med en redan gift man. Men lika udda som det kunde vara, lika läst blev hon med tiden. Hennes böcker sålde, hon jämfördes med Charles Dickens och hon behöll sin pseudonym George Eliot, den hon först tagit sig, eftersom man blev bedömd på ett helt annat sätt om man var kvinnlig författare. Ja, Middlemarch publicerades i 8 delar under åren 1871-1872. Har ni någonting som ni har fäst er vid kring den här författaren George Eliot som ni vill lägga till här?
Kanske det här med årtalen faktiskt, att romanen kommer ut 1871-1872. Och då får man ju förmoda att hon har skrivit det under kanske de senaste åren av 1860-talet. Men att den utspelas 40 år tidigare. Jag uppskattar verkligen hennes förmåga att greppa en tid som är svunnen men samtidigt så nära. Om vi tänker oss själva, om vi skulle relatera till för 40 år sedan och skriva om det, då skulle vi skriva om 80-talet. Och jag tycker det hade varit extremt svårt att få tag på vad var det då som var omvälvande och vad är det vi kan se härifrån som var omvälvande då. Och allt det här lyckas hon så elegant koka ner till mellanmänskliga relationer. Så jag beundrar verkligen det här stora greppet hon tar på tiden.
Jag tänker på historien som kuliss versus så här historien som, vad ska man säga, immersion blir ett engelskt ord, men liksom att du sjunker ner i den, att det är som att du verkligen befinner dig i den världen. Det skulle ju lätt kunna bli historien som kuliss här, men istället är det som att man står mitt i 1800, vad det nu är, 29-30, vilket är otroligt häftigt. Jag tänker också på att hon är ju, om jag minns rätt, så när hon debuterar skönlitterärt är hon har översatt Feuerbach och sånt.
Alltså hon är filosofer och sånt.
Precis, hon är ju ganska stor intellektuell. Alltså hon är väldigt beläst.
Ja.
Och jag vet inte hur vanligt det var för kvinnor i den vad säger man, det skiktet av samhället. Vet ni det?
Nej, hon är hyfsat ovanlig ändå.
Hon är ovanlig.
Och också det att hon åker till London och försörjer sig själv och lever med en gift man. Allt det här är ju inte något som de flesta kvinnor höll på med ändå.
Och är det inte så också att det kanske du sa förut nu, men att det går ganska bra för henne även under hennes egen livstid?
Ja, hon tjänar pengar. Hon
tjänar jättemycket pengar.
Ja.
Okay, ja. Jag hade läst det någonstans att liksom, hon är en av de få som verkligen blev läst och uppskattad som kvinna under sin tid.
Ja. Men vi går in i bokens handling nu, hörni. Nu får vi hjälpas åt. Tiden i boken är alltså 1830-tal. Vi har ett samhälle som står inför förändring och modernisering. 1867 kommer rösträtten att vidgas så att den omfattar en tredjedel av landets vuxna manliga befolkning. Det börjar koka runt det. Tåget är på gång. Det har inte kommit. Det politiska systemet börjar ruckas. Det finns en känsla av förändring i luften. Samtidigt som livet i samhället här står på fasta traditioner och bygger på gammal moral. Vem möter vi först i romanen?
Ja, vi möter ju den unga Dorothea Brooke och hennes syster Celia, som är, alltså Dorothea, i den mån man kan tala om en huvudkaraktär i romanen, så är väl hon den som kommer närmast, skulle jag säga. Håller ni med om det?
Ja, sen är det ju lite så här, man tänker som läsare att ibland är man ju som en ankunge, den första ankan man ser är den man följer.
Ja.
Så jag hade också den känslan att det är Dorothea Brooke som ligger. Ja. Jag tror också nästan att författaren har det.
Vem är hon i början av boken här? Vi måste beskriva henne.
Hon kommer ju från en fin familj. Hon är ju, jag tycker man skulle kunna beskriva henne som en ung medelklasshjältinna. hon fin börd, fin utbildning, och, men ändå inte för mycket av det goda kanske. Väldigt måttfull och balanserad. Hon är oerhört ödmjuk och vänlig och rättrådig. Hon vill växa intellektuellt. Hon har en hunger. Hon vill tänka de stora tankarna. Hon vill nog väldigt gärna hitta en man som hon kan se upp till. En man som blir Gud i hennes liv.
Och där hon också kan utföra just det intellektuella arbetet med honom, eller vid hans sida.
Fast på ett underordnat sätt.
Verkligen. Men liksom stödja honom i hans projekt.
Ja.
Ja.
Alltså de är så unga också, hon ska snart fylla 20 den här människan. Giftas mogen kallas hon för, när hon lever ett stillsamt liv på ett härskapshus på landet. Och hon anses väl också vara väldigt, väldigt vacker. Välklädd.
Hon beskrivs ofta också som ivrig, tycker jag är rolig.
Ja,
det är en återkommande beskrivning, tror jag.
I samtal och konversation, som att det ligger henne lite i fatet nästan, att hon blir för ivrig.
Precis.
Ja, hon har en syster alltså, som heter Celia, också bedårande men inte lika vacker. Och de här två, de kommer att förhålla sig på helt olika sätt till äktenskapet och familjelivet genom romanen. De har båda förlorat sina föräldrar i tidig ålder och de lever hos sin farbror, Mr. Brooks, som av George Eliot beskrivs så här: det finns en typ av män som kan vara ryggradslösa i allt som rör deras egna intressen, utom i fråga om snusdosan, som de med misstänksam och vaksam blick håller i ett hårt och girigt grepp. Ja, men alltså Dorothea då, hon drömmer om att få bidra till världens utveckling, hitta någon och gifta sig med. För det här äktenskapet är på något sätt, det är en sån helt livsavgörande fråga. Det är ett beslut man tar och det bestämmer hela livets gång och framtid. Vad händer? Hur tar hon sig fram till det här beslutet? För det får vi vara med om i början.
Hur hon tar sig fram till giftas beslutet.
Ja, så vad fastnar hon för här och hur utvecklar det sig?
Ja, alltså, det här är ju dynamit, känns det som. Hon, till allas förfäran, blir ju då förälskad i det som är en man som Inge Elam i sitt fina förord beskriver som den torre, bottenfrusne och självupptagne perukstocken Casavon.
Och han är ju 40-någonting.
Alltså, han är 50 till
år äldre än hon.
Ja, det är 30 års skillnad på de här människorna.
Ja. Och han är präst, men han är också en slags forskare som ska skriva en bok med den modesta titeln Nyckeln till alla mytologier.
Ja. En så kallad intellektuell manspread.
Ja, men verkligen. Och han framstår ju då i Dorothea Brooks ögon som sinnebilden för den här oerhört liksom, stora, intelligenta, intellektuella, bildade mannen som hon bara drömmer om att få underordna sig.
Och han är ju inte riktigt sån.
Han är ju inte det.
Jag tycker, men det är väldigt fint beskrivet, hennes... om man får läsa upp ett kort citat, hur hon ser honom. Det är på sidan 96. Hon fyllde alla tomrum hos honom med goda egenskaper han inte visat att han hade. Tolkade honom så som hon tolkade försynens verk och skyllde eventuellt bristande samklang på sin egen oförmåga att uppfatta de högre harmonierna. Alltså den här känslan av att vara nykär. Mm. Och att det finns så här skimmer kring personen som kanske egentligen är ganska inte missvisande kanske, men det blir väldigt, väldigt selektivt ljus. Det är så hon ser honom, upplever jag.
Ja, och det där det förstår vi ju sen ganska snabbt att när de väl är gifta så genomskådar ju hon honom på ett ganska brutalt sätt. Mm. Det går ju, hon växer ju väldigt snabbt i sin roll i äktenskapet och hon stöttar ju honom och läser långa tråkiga texter för honom när han ska sova och när han inte, jag tror att deras äktenskap är sexlöst de kanske har sex en gång. Mm. Jag vet inte, det är lite så här tveksamt. Men det är glädjelöst och det är sexlöst. Och det är inte på grund av henne. Och då istället på nätterna när han inte kan sova, istället för att ägna sig åt något roligare, så läser då hon kryptiska texter, kanske på latin, för honom, för att han ska somna. Så han är lite som en tråkig jättebebis, skulle man kunna säga. Tråkig och bildad gammal jättebebis.
Och just det också att hon genomskådar hans intellektuella arbete också så småningom, att hon liksom tittar på det han har gjort och bara...
Ja, hon börjar läsa det han gör, och hon börjar, och sen så frågar hon en bekant, men vänta, är min man så himla bright som jag tror? Och den här bekanten säger, nej. Och det är de bildade bekant som verkligen kan bekräfta.
Precis.
Att han är ett skämt.
Ja,
och det här hade ju kunnat vara, den hade inte kunnat spela någon roll, men för henne är det här så otroligt centralt att vara med någon som just är på något sätt ett intellektuellt geni.
Ja, för hon har ju, som Lina sa, hon har ju inte bara liksom att hon vill liksom stiga socialt eller få en tilltalande erövring av mannen, utan hon har ju också intellektuella ambitioner, verkligen. Mm.
Men hon upptäcker då att det här projektet, boken som aldrig blir klar, Nyckeln till alla mytologier, är ett värdelöst projekt, helt enkelt. Det ska, den bok som jag aldrig ska skrivas egentligen. Det är hemskt, han håller på hela livet. Alltså, för det är en mardröm.
Ja.
Ja. Det är uppvaknandet.
Men vi fortsätter här nu, för att romanen om det lilla samhället Middlemarch bjuder på ett stort persongalleri. Här finns präster, borgare, inte så många bönder, men det finns kvinnor som välklädda sitter i sina bahytter och väntar på att livet ska börja. Här har vi också Cilia, Dorotheas syster alltså, som kommer att leva ett mer traditionellt kvinnoliv med familj och barn. Och så har vi Rosamund Vincy, en söt flicka, en underskön blondin från familjen Vincy, en gammal fabrikörsläkt i Middlemarch med stort hus. Och Rosamund kommer att bli en nyckelspelare innan den här berättelsen är över. Hon lyckas charma Lydgate, en ung, fattig, ärelysten läkare. Och det här tycker jag är ett spännande förhållande, verkligen. Alltså, vem är den här Lydgate? Vad fäster du dig vid honom?
Jag älskar Lydgate-karaktären. Han är nog nästan min favoritkaraktär i romanen. Eller det hon gör med honom älskar jag. Hur hon driver honom.
Genom Berätta!
Honom. Så Lydgate är en ung, modern, upplyst vetenskapsperson. Han är läkare, tror på den moderna medicinska vetenskapen. Han kommer till Middlemarch för att han vill i någon mån revolutionera medicinen. Och både inom praktik och forskning. Och han är stolt över sina maximer, sina principer. Han är oberoende, han tar inte emot några pengar, till skillnad från många av de andra läkarna i Middlemarch, så säljer han inte mediciner eller så. Han är liksom så väldigt principiell, han är en upplyst man, en rättskaffens man. Och steg för steg så genom romanen så driver hon honom till att i stort sett tvingas överge samtliga de sakerna han står för i början av romanen.
Rosamund.
Nej, Elliot menar jag nu. För
jag förstår, författaren driver honom.
Ja, Elliot driver honom hela vägen ner till att överge i stort sett allting han tror på. Rosamund är ju en del av det, men absolut inte bara. Hon är ju inte ensam i det, utan det finns andra spelare i Middlemarch också som hon placerar i förhållande till Lydgate fruktansvärt effektivt. Och för mig var det den bågen i romanen var jättedrabbande, tyckte jag. Den var otrolig att läsa.
För vad händer med honom? Han hamnar i en helt annan. Han kommer som en just liksom ändå som en sån här person som du säger som vill undersöka.
Men vi får veta en del om honom. Han har upplevt kärlek förut. Det har inte gått så bra. Det var under hans tid i Paris. Han är ju utbildad utomlands. Han kommer dit, han är inte intresserad av kärlek, han drabbas av kärleken, han drabbas av Rosamund. Hon har en hel del krav på hur hon vill leva sitt liv. Han hamnar i ekonomiskt trångmål, tvingas ta till andra medel för att upprätthålla den här standarden, vilket sätter honom i moraliska knipor. Så småningom blandar han till och med in i vad som möjligen är ett mord. Så att hon driver honom helt. Just det, och det han hela tiden håller fast vid, det är i förhållande till Rosamund, så, men vi älskar ju varandra. Vi måste vara öppna mot varandra. Vi måste säga sanningen till varandra. För hon går liksom lite grann bakom ryggen på honom ibland. Inte för att hon vill honom illa, utan för att säga, men jag vet nog bättre hur vi ska lösa det här. Och så går det bara pipan, liksom. Men, och till sist hamnar han i den situationen att han också undanhåller och ljuger för Rosamund. Så från vi ska alltid vara öppna, vi ska dela allting, så hamnar han längst ner på den moraliska botten även där. Jag älskade den bågen så otroligt.
Vad säger du, Lina?
Jo, jag håller med dig, Kristoffer. Alltså, jag gillade också Lydgate väldigt mycket. Han var en av de där rena öarna nästan i romanen, tycker jag. Alltså fort Lydgate, men det är som att den snyggaste och mest ärevärdiga människan kom in i rummet tillsammans med Dorothea Brooke då. Jag hoppades nästan att de skulle få varandra.
Jag vet, gjorde jag också.
Jag hoppades att de skulle. Men sen har jag funderat lite på Lydgate faktiskt. Och för att hans fru, Rosamund Vincy, som han då gifte sig med och som också är väldigt ung och väldigt vacker och, han förväntar sig helt enkelt ett väldigt lugnt liv med henne, där hon mest är en prydnad sak och gör livet lite roligare för honom. En slags guldkant. Men det gäller egentligen både för i båda äktenskapen i den här romanen, alltså både mellan Dorothea och Mr. Casaubon och mellan Lydgate och Rosamund, som det är de huvudsakliga två äktenskapen som vi får följa då. Båda de här männen förväntar ju sig av kvinnorna att de ska vara en guldkant på tillvaron. Ingen förväntar ju sig att de faktiskt ska komma in i äktenskapet med en egen vilja. Och då är ju Dorothea Brooke, hon är lite lättare att se upp till. För hon har en intellektuell drivkraft. Men det har ju inte riktigt Rosamund Vincy. Utan hon vill ha ett bra liv. Och det är så här, om du ska ge mig ett bra liv så måste du tjäna en massa pengar. Hur ska jag annars kunna ha det bra? Och det är det kravet hon ställer på Lydgate. Och det hamnar lite i kontrast till hans fina strävan. Han skulle kunna vara en forskare i en koja, bara han får göra någonting gott för världen. Men inte hon. Och det tror jag kan bero på så här lite bristande kommunikation innan äktenskapet. De kanske skulle ha satt sig ner och sagt, okej, vad är dealbreaker för dig och vad är dealbreaker för mig? För då tror jag ganska snabbt hade kommit fram till att okej, jag vill ha det fint, jag vill ha många tjänstefolk och jag vill ha god mat och fina möbler och ett fint hus. Och han hade sagt, jag kan uppoffra vad som helst för mitt kall. Och jag tror de hade gått skilda vägar efter att ha konstaterat det. Men jag tror också att det finns en attraktion dem emellan som gör det hela lite mer komplicerat. Och det finns inte riktigt mellan Dorothea och Casaubon. Så att det är lite lättare för dem att förhålla sig på det konceptuella. Det blir svårare för... Men efter att jag har lärt... Jag kunde känna en oerhörd irritation mot Rosamund Vincy.
Otroligt.
Hon liksom förstörde för Lydgate, tyckte jag. Men ju mer jag tänker på det, och sen så tycker jag också att när man ser hur Elliot hanterar Rosamund, så förstår man ändå någonstans till slut att hon står lite på Rosamunds sida.
Ja, det finns ju underbara citat, tycker jag, här ur texten. George Eliot skriver så här: man kan överge någon fast man sitter vid samma bord och ligger i samma säng som den man har övergett. Göra kärlekslösheten än mer plågsam med sin kyliga närhet. Ja.
Alla vi som någon gång... Vi vet.
Hon är ju otroligt bra på såna här grejer, tycker jag.
Väldigt.
Alltså, hon sätter ju fingret precis på den där aj-punkten, alltså. Mm. Ja, ofta. Har du något? Du sitter med något.
Om vi ska prata om äktenskap, då gärna. Har jag något. Här kommer ett citat. När man väl har klivit över äktenskapets tröskel riktas alla förväntningarna mot nuet. Har man en gång gått ombord på det skepp som ska företa äktenskapets långa resa är det omöjligt att blunda för att den inte leder någon vart och att havet aldrig öppnar sig där ute, att man tvärtom bara utforskar en sluten bassäng.
Ja, det blir man ju jättesugen på. Verkligen. 20 år, det går jag rakt in i.
Det är höga insatser.
Det är höga insatser. Och det är det här att de gör det här valet utan att prata. De har inga såna diskussioner om vad är viktigt för dig. Eller, det går ju så fort allting.
Och sen, det känns inte det väldigt så här, liksom Södermalm 2010 att man börjar prata om det? Det gjorde man väl inte på 70-talet heller. Jag kan inte se mina föräldrar sätta sig och bara, vad är viktigt för dig? Ja, det håller på med mina bilar. Vad är viktigt för dig? Ja, det är mina blommor. Är inte det ett så nytt påfund?
Att jämföra sina drivkrafter.
Vet vi ens vad våra drivkrafter är?
Jag har själv aldrig hållit på med det faktiskt. Jag kastar mig rakt in i grejer. Men...
Jag tänkte, gör man det när man är kär? Liksom. Vänta. Så, nu sätter vi oss ner. Du gör en lista, jag gör en lista. Och så ses vi om 2 timmar. Alltså, så gör man ju inte när man är kär.
Men den stora skillnaden är väl också att på den tiden så var äktenskapet inte någonting som man kunde ta sig ur sen. Så att det var ju verkligen så här, som när du ska köpa en bil. Titta jättenoga innan och sen stäng ögonen.
Ja, det finns också andra sätt att köpa bilar, får man säga då, på Sveriges Radio. Men en annan viktig spelare här i Middlemarch är då den här Will Ladislaw. En ung man som har en viktig roll i det här dramat också. Jag tror vi måste få med honom. Det går rykten om honom. Han är kanske spion. Han kallas för en italienare med en loppcirkus. Men han är släkting till Mr. Casaubon. En lite kvinnokar. Vem är han?
Han är kanske Mr. Casaubons raka motsats, skulle man kunna säga. Han är ung, han är... Han är rolig, han är charmant, han är väl allt det som både Rosamund Vincy och Dorothea Brooke egentligen skulle önska sig av en man.
De blir väldigt
kärna. De blir båda väldigt förtjusta i honom.
Alla faller för honom. Men är han inte lite odräglig, tycker jag? Lite så kladdig, sitter och gullar med och kucklar med Rosamund fast hon är gift och sådär, jag vet inte.
Jag tänker på det som Kristoffer var inne på innan, det här med Lydgate. Att om man jämför Ladislaw och Lydgate, så tycker jag att hela tiden så känner man att Lydgate står över Ladislaw. Mm. Och jag vet inte riktigt vad som har hänt där.
Nej.
Om det är författarens mening. För att vi får inte riktigt beundra Lydgate så mycket som, eller förlåt, Ladislaw så mycket som vi skulle behöva för att uppskatta upplösningen på romanen.
Ja,
precis.
Vi kan väl nästan säga hur det går, va? Nu får ni spola i kranen där hemma om ni inte vill höra.
Nej, men alltså han gifter ju sig med Dorothea i slutet.
Ja.
Hon blir ju änka.
Ja, precis. Men en grej som händer här är att... eller som Elliot har begravt väldigt flott i romanen som sen börjar vecklas upp, det är ju att Ladislaw... Alltså, historien om Ladislaw vet vi inte riktigt till en början. Han har en plottfunktion i romanen som är väldigt, väldigt avgörande för hur det går. Och som också visar hur... För en metafor som återkommer i romanen här till den här om väv och nät, att allting är, liksom, alla sitter ihop med varandra. Och han är ju en av länkarna. Han kopplar ihop Dorothea med Bulstrode och Lydgate. Alltså så att allting, de sitter ju ihop.
Han är en logistisk hubb.
Ja, han blir ju det. Men det syns inte i början. Och jag undrar om det är därför han är lite underskriven. För att hon vill dölja det för oss. Kan det vara det?
Jag tänker också att någonting som hela tiden är så framträdande i boken genom hela läsningen är ju det här med makt och moral. Spelet däremellan, hur förhåller du dig som människa med makt? Och det kan vara att du har politiskt inflytande eller att du har intellektuellt inflytande eller att du har ekonomiskt inflytande. Hur förhåller du dig till moralen? Och där blir ju romanen, bitvis kan man ju känna att det här med moral blir väldigt laddat, och det är ju också lite en medelklass fråga, att man vill ju gärna vara väldigt moralisk i, och det här är ju verkligen en medelklassroman, får vi ju säga också, om medelklassen och om den, alltså den medelklassen som håller på att ta form i England, och hur ska man uppföra sig. Och Dorothea Brooke blir ju ett exempel där. Hon gör ju allting rätt. Hon är ju den enda som gör allting rätt. Men för alla karaktärerna så är ju det moraliska av yttersta vikt. Och samtidigt tror jag att George Eliot kanske ibland själv kunde bli trött på det här stora fokus på moraliska frågor i medelklassen. Att det blir också lite patetiskt med en massa privilegierade människor som oj, jag har så mycket pengar, men vad ska jag göra med dem? Och nej, men jag kan tyvärr inte hjälpa dem, för jag kommer inte på vem jag ska hjälpa. Så därför behåller jag dem. Det blir, och jag tror att Ladislaw, han får ändå vara... Han blir lite en frisk fläkt där.
Ja.
För han har inte den här moraliska piskan hela tiden, utan han får liksom sjunka undan lite i vattenmassorna ibland. Han är inte som Lydgate som hela tiden är på liv och död. Han är inte som Dorothea Brooke som måste göra allting rätt. Så jag tror samtidigt att även om vi inte riktigt får grepp om honom, så tror jag att han ligger författaren ganska varmt om hjärtat. Jag tror att man måste titta lite längre än det här uppenbara för att förstå vilka karaktärer som författaren hyser mest kärlek till.
Alltså Mr. Casaubon, hon har tur här, Dorothea, för han dör i fetthjärta, som det heter. Och det kanske inte bara jag som är lite lättad när det händer, han segnar ner där. Och det blir aldrig någon bok. Men den här Will Ladislaw, har inte han någonting som nästan ingen man i den här boken har? Alltså att det står så här, han var en person som kunde leva sig in i andras människors känslor och skingra deras tunga tankar istället för att tvinga på dem sina egna med järnhård vilja. Det är ju inte så många män som besitter den kunskapen, inte här i boken i alla fall.
Nej, och att han också överför den här glädjen.
Mm.
I alla fall kvinnor blir väldigt glada när han kommer.
Ja.
Men han kan väl lyssna, Carl?
Jag tror också han kan lyssna faktiskt.
Mm. Det är inte så vanligt. Ja. Nej, men ibland så storknar jag när jag läser den här romanen, ska jag säga. Ibland skrattar jag väldigt mycket. George Eliot, hon har sarkasm, ironi och humor. Hur ska vi beskriva den här humorn eller det här särdraget?
Lite svart och lite underfundig. Alltså, jag tror att det är någonstans i romanen, jag kommer inte ihåg om det är Celia som beskriver Dorothea som att hon gillar... Dorothea är en person som gillar melankoliska känslor och fula människor. Alltså den typen av, väldigt brittisk, om man nu ska säga så, antar jag.
Mm. Jo, det är inga gapskratt. Ibland har jag i och för sig skrattat högt, det ska jag inte förneka. Men det är ju en måttfull humor, och hon blir aldrig våldsam eller burlesk. Utan det är ju den här fina, välavvägda medelklasshumorn. Mm. Det är ju den typen av humor som skulle fungera väldigt bra på ett mingel och i ett tal framför en stor publik. Det måste vara återhållet samtidigt. Vi får inte skratta med öppen mun så att man ser vad vi har ätit till frukost, så får det absolut inte bli. Och så är det ju ofta i viktorianska romaner att människorna, de är någon slags mingelmonster, alltså mingelmammut, alltså man kan säga som en människa som kan mingla in i det extrema. De vet alltid, de kan alltid finna sig och de kan alltid säga rätt saker.
Alltså även hemma är de ju som på en scen inför sina bekänter, och det får ju aldrig framstå som att man har en svag punkt inför sin personal heller. Så att man sitter ju, även om man inte gör någonting som kvinna, så sitter man med sitt lilla broderi i sina otroligt många lager av klänningar och så, och är liksom helt klar för världens händelse, men det händer ingenting.
Det är som sagt, någon gång under läsningen så antecknar jag, så finns det ett tråkigare klassskikt än brittisk medelklass? Fan tråkig den är.
Nu ska jag inte säga vad jag tänker.
Jo, men säg vad du tänker.
Svensk medelklass.
Ja, det, vet du vad? För jag gjorde en topp 3-lista. Och två var svensk medelklass. Tre var nyrik svensk överklass. Ja.
Okej. Okay. Ja. Ja, men vi rör oss i det här skiktet. Och långt, långt in i romanen kommer jag på att men vi är aldrig med. Vi är aldrig med och har sex. Alltså aldrig. Det tog lång tid innan jag förstod att vi... Nej, men det här, det kommer vi inte att vara med på alls. Det är också lite speciellt.
Ja, det, jag tänkte på det du var inne på nu, Marie. Att just det här med hur man uppför sig, hur man sitter, om man är redo. Att vi får ju en modell för det hur man ska uppföra sig och vara redo för livet på det här modesta sättet i Dorothea Brooke hela tiden. Det finns en scen, jag tror det är hon är i kyrkan med sin man med Casabondi, alltså innan han har dött, och Ladislaw, han har på något vis gjort bort sig, men hon ska då gå ut ur kyrkobänken och då går hon förbi Ladislaw, eller förlåt, ja Ladislaw, och hennes man då, Mr. Casabon, som är mycket mer komplexfylld, och han vet ju inte, han är så inkapslad i all sin fåfänga och förtvivlan, så han vet ju inte riktigt hur man finner sig till rätta i varje situation. Så han går ju förbi Ladislaw utan att titta på Ladislaw, för att han vet inte hur han ska möta hans blick. Men Dorothea, hon ser upp precis den här millisekunden, böjer lite lätt på huvudet och sen går hon förbi honom. Så hon vet exakt, och hon gör de här små åtbörderna som de rätta människorna vet hur man ska göra. Det är ju väldigt framträdande, särskilt i henne.
Mm. Och just när de då inte har någon sorts fysiska, de tar varandras händer någon gång, så blir ju såna här saker enormt. De blir väldigt sensuellt laddade, de här små böjningarna på huvudet och ja.
Blickar som möts.
Ja, eller hur?
Mm. Men också så här, man bara, men kom igen. Det är väldigt liksom, allting blir väldigt laddat, men också väldigt, väldigt frustrerat ju.
Ja, men det blir så, när Mr. Casaubon och Dorothea Brooke går mot sovrummet, då känns det som att de går mot en begravning.
Ja.
Så ja, visst, det är ju så verkligen nära vi kommer.
Ja.
Vi har den här Mr. Bulstrode, honom ska vi få med också. Det är ju då en utkomling, bankman, finansiär av det nya sjukhuset i samhället vill han gärna vara. Med en historia han kanske vill dölja.
Ja, han har ju i sin ungdom så blev Bulstrode tillsammans med en äldre kvinna. När den här äldre kvinnan dör så ärver han henne och får väldigt, väldigt mycket pengar. Men det sker mot bakgrund av att den här kvinnan som dör, hon har ju en dotter som är den naturliga arvtagerskan, men hon är försvunnen. Bulstrode vet att hon finns och var hon finns, men undlåter att säga det för att få de här pengarna. Det är knuten som
och
jag uppfattar.
Dessutom, som kronan på verket, så är det Ladislaws mamma.
Ja! Ja. Det är så de sitter ihop allihopa, de här, precis. Och i Middlemarch, i nutid, när romanen rullar, så kommer det, halvvägs in i romanen, kommer det en man som heter Raffles som känner till den här hemligheten och själv är ute efter pengar. Så, ungefär.
Ja, alla smardröm. Någon kommer och säger, vet du vad, jag vet allt om dig. Och
Jag kanske tänker berätta det,
precis.
Och Raffles är ju, han är ju en ganska intressant karaktär, för han är ju dels, han är svårt alkoholberoende, han är opolitlig på flera sätt ju, men också lite också skör, just på grund av det. Så hon introducerar direkt en svaghet i honom också, vilket är spännande tycker jag.
Jag tycker också att Bulstrode är väldigt spännande. På tal om äktenskap så har vi ett äktenskap där också. Mellan ja då, honom och inte den här änkan, utan den här, ja, hon som dog, utan den nya frun.
Harriet.
Harriet heter hon, ja. Just det. Och det är ju ett äktenskap som vi inte får följa lika mycket som vi följer Rosamund och Dorothea. Men man gillar ju inte riktigt Bulstrode. Man gillar hans fru, men hon verkar så hålla sig i bakgrunden så mycket som man får inget grepp om henne riktigt. Men sen är han ju också, han är kanske den som är mest religiös egentligen och som lever enligt sina principer. Han är ju då bankir, men han lever enligt väldigt religiösa principer. Och det är jätteallvarligt för honom att han faktiskt har begått det här brottet. Han har ju levt med sån stor skam hela sitt liv för att han har gjort det här, han har förskingrat den här människans arv och hon fick aldrig tillgång till det. Han mår ganska dåligt över det här, och särskilt när det sen börjar uppdagas. Han ber ju väldigt mycket till Gud hela tiden att det här ska få en, för honom ändå hyfsat lycklig upplösning. Så får det ju inte det.
Nej.
Utan allting går ju ganska spikrakt fel för honom. Och det, den här spänningen då när man ser hur han önskar att nu pratar de nog inte om mig nere på byn, men så kommer han ner. alla pratar om honom. Alltså, det här narrativet har gått som en löpeld. Alla vet allt och alla är indignerade och man vill ha en rättegång mot honom. Så allt är hela tiden mycket värre än vad han kan tänka sig. Men sen är hans fru väldigt förlåtande mot honom. Och där är väl ett äktenskap, om man säger att man ska älska varandra i nöd och lust, så gör ju faktiskt de här två det. Även om vi inte uppskattar honom, så ser vi ju någon som verkligen står ut med den andra människans defekter.
Verkligen.
För när hon förstår vad som har hänt och att deras rykte och deras förmögenhet är förstört, då sätter hon på sig en sorgklänning. Hon blir vithårig på 10 minuter, eller ja, ungefär. Mm. Och sen så går hon ner och omfamnar honom. Och sen fortsätter de att leva. De får flytta från Middlemarch, men de fortsätter sitt äktenskap. Så det är ju faktiskt ett äktenskap som...
Jag tänkte på det också. Det är kanske i någon mån det, låt säga, starkaste eller liksom djupaste kärleksrelationen i romanen på ett sätt.
Ja, den en av de mest gripande situationerna. Verkligen. I alla fall.
Ja, bästa lyssnare, ni hör, vi är långt inne i den här romanen, Middlemarch. Och tiden, den bara rusar och springer. Det börjar liksom bli dags för oss, konstigt nog, att knyta ihop det här och runda av. Det känns nästan hemskt. Men en sak som är slående, det tycker jag är att det finns en sak i Middlemarch, att alla på något sätt, som du har varit inne på, hänger ihop. Och det finns någon sorts småstadens egen moral och domar över människor. Och hur vi hela tiden griper in, eller hur de griper in i varandras liv. Och man, även om man tänker att man ska stå ovanför eller opåverkad av andra, så gör ingen i romanen det riktigt. Det är ändå något sådana genomsyrande för mig när jag läser.
Ja, och det lyfter ju fram också det lilla samhället som vi kanske, med det landsbygden, det människor vet allt om varandra, man vet allt om varandras historia, och vi får ju en förlåtande blick på det. Man får också ibland känslan av att det här är en skyddad miljö.
Visst.
Som snart kommer det här att vara historia också, men det tycker jag man känner väldigt starkt.
Ja.
Allt det här kommer att vara förändrat.
Det kommer att finnas andra delar av världen som också kommer att vara intressanta.
Ja. Trots att det finns en enorm misstänksamhet mot den här tågrälsen som ska byggas, är väldigt roligt. Men vad bär ni med er, tror ni, från den här boken?
Alltså, jag kan börja.
Ja.
Det är ju väldigt svårt att sammanfatta det. En sån här stor roman, tror jag ofta, hur den landar i en, tror jag tar ett litet tag att känna faktiskt. Jag är inte riktigt helt säker på hur jag kommer uppleva den här romanen om ett år. Men jag tycker att hon landar romanen väldigt, väldigt fint, på en väldigt, väldigt så här fin ton. Som stannade kvar i mig efteråt. Mycket av det goda i världen beror på gärningar som förblivit okända i historien. Och att det inte står sämre till med er och med mig än det kunde ha gjort, för det kan vi till stor del tacka alla de som levt ett trofast och undanskymt liv och nu vilar i gravar som ingen besöker. Alltså en väldigt, väldigt fint, melankoliskt det som jag bar med mig. Alltså den är försonande bara så.
Det håller jag verkligen med om, Kristoffer. Jag tycker du sätter fingret på det väldigt bra. Just vad gäller George Eliot, så en sak som... Och det här är ju ett väldigt bra betyg på den här boken egentligen. När man känner sig stärkt som författare. När man känner att jag har blivit... Jag ska inte säga att man har blivit bättre, men det känns som att man har fått ytterligare ett verktyg i sin låda. Jag får också lust att skriva en allvetande roman där jag är Gud. Jag har aldrig riktigt tänkt den tanken tidigare, för jag tycker det är för förmätet att gå in i alla människors hjärnor och jag vet precis vad alla tänker. Och dessutom tänker jag fälla min dom titt som tätt. Det har jag aldrig vågat göra, men nu kanske jag kommer att våga göra det.
Ja, fantastiskt. Eller ska vi sluta så då?
Jag tycker det är jättefint.
Ja. Med det, hörni, är bokcirkeln slut för den här gången. Vi har läst Middlemarch, en roman av George Eliot, eller Mary Ann Evans som hon egentligen hette. En roman från 1871 i ny svensk översättning av Hans Jakob Nilsson. Lina Wolf och Kristoffer Karlsson, tack som kom.
Tack.
Tack.
Till Lundströms bokradio. Med mig, Marie Lundström.